Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 241 för vecka 8 år 2018. David här som sig bör och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men hallå, hallå.
Hallå. Har du haft en bra vecka?
Nej, kan jag inte påstå.
Nej.
Jag trodde jag skulle tappa mitt ena öga, det var inte så trevligt.
Nej.
No.
Eller ett tag trodde jag höll på att bli blind.
Av slarv eller?
Nej, inte slarv faktiskt. Det var inte mitt eget, mitt fel. Eller på ett sätt, det är ju min kroppsfel som är så jävla värdelös och bara ger mig en massa sjukdomar. Men jag har fått något som heter regnbågshinneinflammation.
Mm.
Det är inte alls trevligt.
Det låter ju fint.
Jag vet, det låter jättefint. Det såg inte alls fint ut och det kändes inte så fint. Okay. Så nu måste jag ta 2 olika sorters ögondroppar 8 gånger per dag i typ flera månader.
Oh. Hur ser ögat ut?
Alltså, nu ser det helt okej ut. Innan så var det väldigt rött liksom. Nu är det helt okej, men i och med att jag får de här ögondropparna som ena är pupillvidgande. Och jag behöver bara ta det i ett öga. Så ena pupillen är liksom normal typ, som ett svart pepparkorn. Och den andra ser ut som ett fet oliv liksom. Det ser sinnessjukt ut.
Ja, det är så svårt att prata med någon som ser ut så.
Det är så, får se om du lyckas nu då.
Ja, precis. Så lägg på det snäll.
Nej, men när man tittar på någon, man pratar med någon in person och så tittar man dem i ögonen och säger, det är så jobbigt.
Nej men verkligen, jag blir ju psykad av mig själv. Men så det är inte jättekul. Jag känns som att jag blir lite halvblind på det ögat också. Där pupillen är gigantisk.
Ja, det förstår jag.
Så det är typ min vecka. Det har bara varit läkarbesök och ligga hemma och tycka synd om mig själv.
Det är bra att det är ett radiomedium då.
Ja, precis, verkligen. Ja, hur har ni haft det?
Ja, det har ju varit lite vabb. Det hör väl till den här tiden på året.
Ja, du är frisk själv i alla fall för en gångs skull, eller?
Ja, alltså just när det är så här, när ungarna drar hem typ 1000 förkylningar om dagen, då kan det lätt sätta sig på luftrören även här, men det är absolut inga problem. Så att, ja. Jag såg en grej på TV som jag tyckte var lite rolig. Alltså så här, jag har aldrig sett det här Mandelmanns gård. Har ni sett det någon gång?
Nej.
Det känns inte som att det är någonting som tilltalar mig.
Nej, jag visste alltså inte ens hur de lät, de här människorna, hur de pratade, men
jag vet inte ens vad det är för människor.
Är de bönder eller?
Ja, och de driver någon gård i Skåne eller vad det är. Och då är det i alla fall så att då hade han då de hade kommit fram till då att en av deras hundar skulle ha valpar då. Och då är det så här att Mandelmann då, mannen då, jag vet inte vad han heter i förnamn faktiskt. Jag heter väl Mandelmann i efternamn, tror jag. Så att det,
Mandus Mandelmann.
Vad säger du?
Säkert. Han heter säkert Mandus. Mandus Mandelmann.
Ja, vi säger det. Ja, vad gjorde Mandus då?
Ja, då var det så här att han hade ju då en metod, så han kunde ju komma fram till hur många valpar det var. De var lite nyfikna på det. Och då var det så här att han började med att förklara då att om man använder en sån här pendel,
Åh, nej.
Så, och det, han sa det då, att det kan låta lite flummigt, men det här är en fungerande metod, sa han då. Att det funkar faktiskt. Jag har testat det här, jag har gjort det här mycket och det fungerar. Så här hänger upp bara en liten skiftnyckel på ett snöre. För man kan använda vilken pendel som helst då. Mm. Och börjar dingla den här då ovanför den här lilla hunden då som ligger där.
Mm.
Och efter att han kom upp i 15 så slutade han. För så många valpar kan den liksom inte ha då. Sen provade han 2 gånger till och fick då resultaten 5 och 7. Så att av 3 försök av den här då metoden som man börjar med att svära vid då, så får den alltså 15, 7 och 5 som
resultat. Han kan ju hålla på några gånger till och så har han täckt in alla möjliga resultat.
Ja, men exakt, och så kan vi bara glömma bort alla de här bommarna han hade sen. Så att han börjar med att svära vid metoden och sen motbevisar han sig själv omedelbart efteråt, som tycker jag kan vara lite vackert.
Men hur förklarade han det själv då? Sa han så här, vad konstigt att det inte funkar nu? Eller sa han så här, så här är det alltid, man måste göra det 5 gånger innan det funkar?
Nej.
Eller vad, liksom,
nej,
vad
han
sa?
Ingenting om det. Utan som sagt, då kan ju han då... Grejen är den att när man står så här som han gjorde också, men jag ser alltså, han bara, jag vet inte hur det fungerar. Nej, men man ser ju att hans hand rör sig ju när han pendlar liksom. Det är inget jättemysterium. Och grejen är den att han tolkar ju antalet pendlingar. Så att han säger då att ja, nu upplever jag att det liksom avtar i pendlingsstyrka. Och det är när det sker som man har ett svar. Men då kan det ju vara så att ja, okej, jag fick 7. Det var egentligen 8. Ja, det kan ju variera lite så. För att jag tog det lite för tidigt då. Så pendeln funkar, men han tolkade lite fel i så fall. Det är en sån typ av förklaring jag skulle kunna tänka mig att man erbjuder då, om man tror på sånt här dumheter. Va?
Mm.
Så att, ja, nej, men det var en sån här typisk idiotisk grej bara. Och jag vet att jag har läst någonting om att de håller på med såna här pendlar förut i Mandelmanns gård, så att, ja. Det är väl typiskt TV4 skit kanske.
Mm.
Ja, kanske det. Ja.
Du då, Henrik?
Ja, det har väl inte hänt så jättemycket. Det mest intressanta jag har att ta upp, det var att jag fick mail igen från de här spadam.se.
Mm.
Jag inte bara tog bort utan klickade på och läste lite, så står det: hur fungerar ångerrätt och reklamation? Frågetecken.
Det är intressant.
Oh, det var en intressant rubrik där. Så jag läste det och det står så här: det kan vara svårt att förstå det du inte vet så mycket om. Därför är det många som saknar medial förmåga, som inte riktigt förstår hur spådomar och ritualer fungerar.
Jaha, ja.
Mm.
Och då kan man känna sig lite osäker. Vi på spådam.se använder oss bara av spådamer med utbildning och som klarar våra tester.
Mm.
Eftersom vi tar vårt arbete på allvar är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Därför har vi, som alla seriösa företag, reklamations- och ångerrätt.
Mm.
Spådamer kan inte alltid fungera som radiomaster och ge dig exakta svar. Men känner du att allting i samtalet blev fel och ingenting stämmer, erbjuder vi dig såklart ett nytt.
Okej.
Jag skulle gärna vilja reklamera det här samtalet jag har haft med en av era spådamer.
Och det man kan få då, det är bara få ett nytt samtal.
Ja, det står, du kan också få pengar tillbaka för outnyttjade samtalskuponger.
Jaha.
Okej, men då erbjuder de alltså inte ångerrätt.
Nej.
Nej. Men shit, vad intressant att de börjar med att så här, typ dumförklara den som läser.
Ja,
att bara så här, men det är svårt för dig att förstå dig på det här övernaturliga. Mm. Du fattar ju inte det, va? Det är ett ganska konstigt sätt att gå in på så här info om ångerrätt och reklamation.
Ja.
Inte så här, ibland blir det fel eller så där, utan bara så här, om det känns fel, då är det för att du är dum i huvudet.
Mm.
Det tycker jag är härligt.
Ditt förstånd begränsar våra resultat.
Ja, precis.
Eller att man bara säger att det är inte säkert att du förstår att du har fått hjälp.
Nej, exakt. Nej, men så kan det är säkert sådana argument, jag skulle tro.
Mm. Men det var intressant i alla fall. Sen har jag raderat det och sen hoppas jag att jag inte får fler.
Ja, det kommer säkert.
Ja, det är klart det är.
Ja. Ja. Ska vi köra igång med lite nyheter kanske?
Yes.
Jajamän.
Yeah. ja, vi kör igång med nyhetsronden. Och vi ska börja utomlands. Om några veckor så ska beslutsfattarna i Indonesien rösta på en ny lag som gör såväl sex utanför äktenskapet som homosexuell sex olagligt.
What?
Så, om ni behövde ett land till er en lista över skitländer så fick ni just nu ett.
Men gud vad konstigt, alltså, om det är så konservativt att de inte har en sån lag redan utan tycker att nu är det dags att införa den.
Ja.
Att det finns många länder som lever kvar i någon slags, jag vet inte, 1500-tal. Det är väl en sak. Men jag kan att tänka försöka... mig,
det kan ju också vara en liten konservativ reaktion till att man tycker att nu börjar det gå lite för långt med all den här friheten. Ja. Skulle jag kunna tänka mig.
Ja,
sjukt.
På tal om konservatism... För ett tag sedan så nämnde jag det här med att alla statliga byggnader och skolor i Florida ska kunna få komma att ha texten In God We Trust, tydligt utskrivet. Nu har det passerat en instans till, alltså Florida House. Det betyder ju inte att det är lag än, det ska ytterligare en instans upp. Men det är alltså ett steg närmare. Och efter den här senaste skolskjutningen så späts det ju på med argument, bland annat, citat... God is the light and our schools need the light in them like never before. Ja, om man nu kan kalla det ett argument på något sätt överhuvudtaget.
Det verkar ju funka alldeles utmärkt på alla kyrkor det skjuts fisk på alla fall.
Ja, absolut. Det funkar jättebra.
Ja. Nästan inne på samma område, det här med antidepressiva läkemedel har länge varit en het fråga och många har ifrågasatt deras effektivitet. Förhoppningsvis är det kanske nog slut med det nu när forskare gått igenom 522 olika försök då, som har involverat 116 477 människor. Där man kunde påvisa tydligt att de 21 vanliga antidepressiva läkemedel hade en markant effekt på att reducera akut depression jämfört med placebo. Studien visade också att olika läkemedel har olika effektiva då, som man kanske skulle kunna vänta sig, vilket såklart också kan vara bra att känna till.
Ja.
Lite goda nyheter också då, som har lite med det här med vapen och så att göra. Den framstående republikanska finansiären Al Hoffman Jr. har nu ställt hårt mot hårt och konstaterar att han kommer inte skriva ut en enda check till republikanerna innan de har förbjudit den här typen av automatgevär då, som användes i den senaste skolskjutningen. Han kommer också uppmuntra andra finansiärer att sluta upp bakom honom. Så får man väl lov att säga ett stort steg i rätt riktning.
Mm, ja, absolut.
Det var, nu tappade jag bort mig här. Ja. Just det, fler dumma lagförslag. Den här gången så är det South Carolina. Eftersom det är gängmedlemmar framförallt som har en tendens att ha häng på byxorna så föreslås nu en lag som gör det olagligt att visa underkläderna genom att ha byxorna lägre än 3 tum nedanför den övre delen av höften. I texten pratas det om 3 tum under ileum som då också the top of the hips. Och det som jag får som svensk översättning är krumtarm. Och även om man söker på ileum så får man också det på engelska då, att en tarm. Så alltså inte 3 tum under krumtarmen. Säg det snabbt.
Verkligen.
Inte 3 tum under krumtarmen. Jag vill alltså se poliser med mätsticka försöka mäta hur långt under krumtarmen en gängmedlems byxor hänger.
Ja.
Är du säker på att du inte är inne på The Onion eller någonting?
Ja,
nej, det är jag inte. WLTX.com, en lokal nyhetssida.
Ja. Jag har läst någonting den här veckan som är bland det mest, kan jag säga, mest bizarra jag har läst någonsin, tror jag. Det är så här att kinesiska myndigheter har nu klivit in och försöker ta i med hårdhandskarna mot en praxis som förekommer på den kinesiska landsbygden. Och vad den här praxisen går ut på är helt enkelt det att när någon dör så är det så att det finns en folktro om att ju fler som kommer på begravningen och likvakan och sådär, desto bättre går det i nästa liv eller i efterlivet så att säga för den som har avlidit då. Och då är frågan då, hur drar man dit folk? Jo, självklart genom att anlita begravningsstrippor.
Nej.
Smaka på det ordet.
Är du också inne på The Onion här? Eller
men det
är
faktiskt från Newsweek. Så, att, ja. Så nu kommer kinesiska myndigheter att ta tag i det här för man ser att det är osmakligt och att det är lite så här, känns lite konstigt kanske att begravningsstrippor ens är en grej. Så att, ja, det är det de jobbar med nu mycket i kinesiska landsbygden.
Fan vad sjukt.
Ja.
I Livets ords bibelskola så spårade en lektion om den heliga ande ut totalt i veckan. Det verkar som att Gud fader själv valde att besöka lektionen. Det är så de beskriver i alla fall. Vissa elever började tala i tungor, andra blev citat befriade från personliga bördor och dansade runt i lektionssalen i jubel, slutcitat. Ja, jag läser om det här i tidningen Världen idag då. Mm. Eleverna tyckte att det var jättehäftigt. Själv tycker jag det låter som en mardröm att folk ska liksom dansa runt och skrika som galningar på påhittade språk, men vi är alla olika.
Ja. Ett italienskt forskarlag har tittat på 21 år av forskningsdata på GMO-majs i USA och kommit fram till att det inte är nog med att jag kan ge upp emot 25% mer grödor per skörd. Det reducerar också många giftiga ämnen och cancerogener kraftigt då. Så ja, kort sagt, det ser bra ut för GMO-majs.
Ja, fast det är ju fortfarande farligt.
Ja, det kommer döda oss alla.
Det är klart det. Mm. Alltså, ingen har väl missat att Trump-skallens lösning på skolskjutningar är att beväpna lärare.
Mm.
Två artiklar den senaste veckan som står ut i den diskussionen. Eller ja, många tusen, men för vårt syfte två. En är den om en lärare i Idaho som råkade skjuta sig själv i foten under en lektion. Bara av misstag. Han hade vapen dolt som de många lagar tillåter att man har. Och på något sätt under en kemilektion så gick kemi eller fysik, kom inte ihåg, så gick pistolen av och sköt honom i foten.
Mm.
Och hur man i Iowa låter blinda personer få vapenlicens.
Ja.
Polisen uttrycker en viss oro för public health, men state law does not allow sheriffs to deny an Iowan the right to carry a weapon based on physical ability.
Okej.
Okay. Jag har inget mer att säga. Låter det tala för sig självt.
Mm. Ja, det är vansinne. Och sist men inte minst då, YouTubern Marie Lopez från USA då, berättade för en tid sedan för sina följare att hon hade cancer. Och följde sedan upp detta med att nu var nog cancern botad ändå. Hur? Jo, av raw veganism och Gud då. Hur gick det sen? Jo, hon dog av cancer. Men det är väl sånt som kan hända när man väljer bort skolmedicin och istället köper en 90-dagars juicekur som man är övertygad om hjälper bättre än smutsiga mediciner och operationer.
Suck.
Ja, minst sagt.
Ja, det är ju väldigt sorgligt. Det är lite sent att ändra sig nu.
Ja.
Oh, fan, jag hade fel.
Hon, jag kan säga så här att hon, hennes med-youtubers och hennes följare är nog fortfarande ganska övertygade om att det var andra saker som tog livet av henne.
Ja,
inte det här.
Såklart.
Ja. Så att det här är alltså typ sånt där typexempel på när såna här dåliga idéer har sånt fäste att det finns inte så mycket hopp faktiskt, dessvärre. Det är extremt tragiskt. Ja, vi ska hoppa in i diskussionsrundan och Frida ska prata lite nakenklubb, tänkte jag.
Yes, absolut.
Mm, låter bra.
Jag måste bara säga en sak först. Jag såg att på vår Facebook-sida här nu att det är någon som har delat vårt inlägg och skrivit så här ett av våra avsnitt. Trots att jag är troende uppskattar jag verkligen avsnittet här om argumentet om vilken gud som är den rätta. Mycket humor och skarpa argument. Cirka 20 minuter in i programmet. Jag är ju själv religionskritiker. Jag har ju Yvonne Håkansson skrivit. Det tyckte jag var lite kul, alltså, ja, lite oväntat.
Ja, definitivt.
Jag har inte tänkt att någon troende ska lyssna på det här.
Nej.
Och i alla fall inte tycka att det är bra.
Nej, men precis.
Så det var lite kul.
Ja,
men vidare mot nakenklubb då, tycker jag. Ja, det har öppnat en nakenklubb på Södermalm i Stockholm.
Mm.
Ni kanske undrar vad en nakenklubb är för någonting?
Ja, jag satt precis och funderade på, är det en klubb som är avskalad och naken? Eller?
Nej, det är mer människorna som är nakna då. Man får klä av sig så mycket man vill, som jag förstår det. Men är man naken så behöver man inte betala någon inträde. Så har jag uppfattat det i alla fall.
Okay.
Det är fokus på
naken när man kommer dit.
Jag tror det finns någon slags garderob som jag förstod det.
Okej, för jag tänkte det är typ minus 15 ute.
Ja, det känns inte jättehärligt. Man är, ja, nej, jag håller med. Mm. Men det är i alla fall en klubb med fokus på techno och house som hålls varje lördag i Skanstull i Stockholm. Och bakom klubben står Damien Eje, partiledare för det nystartade Teknopartiet.
Bra namn.
Ja, vad det tycker jag. Och de riktar sig till liksom fetisch och queer publik. Och ja, tanken är då kom in och dansa och vara naken och ha det härligt. Det här uppskattas inte av alla. Och inte bara av folk som tänker nej, men då skiter väl jag ju gå dit för det där är inget för mig. Som jag skulle tänka till exempel. Utan Södermalmskyrkan då, några ungdomar där, de kände att de var tvungna att gå dit och försöka förmå de här att lägga ner klubben. Och det,
det är deras ursäkt.
Ja.
Nej, vi var bara där för att försöka få dem att sluta.
Bara, låt mig bara hänga av med mina jeans här och gå in och säga åt er att verkligen sluta. Nej, men det står väl de fritt att göra det. Men det jag blir lite chockad över är argumenten som förs fram här i, det är tidningen Stockholm Direkt som jag läst här. Jag kan ta upp några utav argumenten som kommer då från, jag ska se så att jag säger rätt namn. Lennart Torebring, pastor för Södermalmskyrkan. Han säger då att det är ungdomar från kyrkan som på eget initiativ har gått och försökt prata med klubbarrangörerna. Han säger så här bland annat: många av våra ungdomar kommer från förorten och har varit i ett träsk av prostitution och utnyttjande, så de reagerar väldigt starkt. Och det är klart att i grunden tror vi på sexuell renhet och att sexualiteten behöver skyddas genom äktenskapet. Men bortsett från det måste vi också betänka att vi inte enbart kan göra det vi vill. Här är typ 8 grejer som jag reagerar på.
Jag bara,
vänta nu. Han säger den ena konstigare saken efter den andra. Jag menar, att vi i grunden tror på sexuell renhet och sexualiteten behöver beskyddas genom äktenskapet. Ja, okej, men är det det ni tycker, stå för det då istället för att försöka låtsas som att ni försöker skydda utsatta ungdomar i förorten. Det har ju ingenting med det där att göra i så fall. Och det är också helt ologiskt, för det här har ju ingenting med prostitution eller utnyttjande att göra. Nej, det är folk som frivilligt.
Ja, de går in och klär av sig på en klubb.
Ja, precis.
Men vi kan ju inte låta människor få göra som de själva vill.
Nej, det är ju nästa grej där då. Man kan ju inte bara göra det man vill. Det tycker jag är intressant också, för att det är så här, är det så att du vill göra det här, Lennart? Eller för att jag känner ju inte så här att man kan ju inte bara gå runt och göra som man vill. Ja, för jag vill inte göra det, så för mig är inte det något problem om någon annan gör det.
Ja, precis. Hur kommer de här kyrkan eller ens de här ungdomarna ens i kontakt med de här personerna? Alltså hur kommer det i kontakt med dem som är nakna inne på en klubb?
Nej, det gör man ju inte.
Nej. Jag vet att det här sker några hundra meter bort.
Hemskt, eller hur?
Ja.
Och de är inte ens gifta.
Ja, men liksom. Precis.
Ja, och sen vi kan gå vidare i intervjun här.
Ja, men vänta, det är för det här är relevant, jag läste lite här. Alla vet ju till exempel att barn behöver gränser. Man mår inte bra av att göra som man vill.
Okej, precis. Jag tänker gå igenom det citat för citat, för det är så mycket sjuka grejer. Ja. Så vi kan säga så här, nästa fråga. Vilken fara kan klubben föra med sig, menar du? Det som händer nu på Södermalm kan få allvarliga konsekvenser. Klubben blir en grogrund för depression och att människor får sina själar nedbrutna. Alla vet ju till exempel att barn behöver gränser. Man mår inte bra av att göra som man vill.
Nej, för man mår mycket bättre av att inte får göra som man vill.
Alltså de här parallellerna är ju helt otroliga här.
Jag vet. Ja. Det är så här, en grogrund för depression och att människor kan få sina själar nedbrutna.
Det är ju inte så att den här klubben är från 8 år liksom.
Och jag tror även om den vore
i mellanstadiet liksom.
Ja, men även om barn skulle dansa nakna.
Ja.
Så tror inte jag att det skulle bli en grogrund för depression och nedbrutna själar.
Nej, det är få saker som är alltså för just nedbrutna själar.
Ja, och så då ställer ju den här intervjuaren frågan, fast det här handlar ju om vuxna, eftersom barn då blev inblandade här plötsligt. Vi behöver inte färre gränser för att vi blir äldre. Man kan inte ha en plats där precis allt är tillåtet och vem som helst kan komma in.
Precis, allt är ju inte tillåtet. Folk tar av sig kläderna. Det är inte så att, ja men då går vi ut och skjuter en hemlös eller... alltså det är liksom...
Nej, det är så galna paralleller.
Men hur jävla rädd kan man vara för lite mänsklig nakenhet?
Ja, men det är ju helt farligt. Otroligt.
Det är ju mycket, mycket farligare än... Ja, jag vet inte, jag
han är ju uppenbarligen vettskrämd för det här. Hur kan en vuxen människa vara så jävla rädd för lite nakna människor?
Och liksom det här, vi behöver inte färre gränser för att vi blir äldre. det där är ju per definition inte sant. Eftersom vår hjärna utvecklas och vi börjar förstå konsekvenstänk, så behöver vi inte ha lika mycket gränser på samma sätt, eftersom vi förstår.
Okay, om jag gör de här människorna saken, som inte har lärt sig konsekvenstänket, som faktiskt behöver gränser, de litar ju inte på sig själva. De säger, om jag skulle råka hamna i den här situationen, så vet jag inte vad jag skulle ta mig till. Alltså, jag får inte utsättas för det här.
Grejen är ju den att det som är så otroligt beklämmande i det här, det är ju det att vad han säger här, det är att de här människorna ska inte själva få bestämma vart gränsen går, utan det ska han göra.
Precis.
Mm.
Att människor behöver gränser, om man säger så, då menar man att människor behöver gränser som någon annan sätter. De som är där inne har garanterat gränser för vad de går med på, för vad de är villiga att göra. Och det här uppenbarligen då, som de är med på helt frivilligt, där de går till helt frivilligt och deltar i och fortfarande trivs ganska bra, faller inom där de drar gränsen för. De drar alltså inte gränsen för det här, utan det här är någonting som de vill göra. Det är inga gränslösa människor som går in här. Det är inga nedbrutna psykopater som går in där och bara lever jävel, va? Utan det här är ju, det är folk som inte har något problem med nakenhet, som han uppenbarligen har då.
Nej, och det intressanta är att det är liksom, han drar ju inte sin gräns vid att då så här, okej, låt folk göra vad de vill.
Mm.
Det är ju inte, nej, jag ska då säga åt folk vad deras gräns bör vara. Det om något är väl ett gränslöst beteende, kan jag tycka.
Ja, alltså det är ju verkligen att ta på sig någonting som man inte har någonting med att göra. Alltså det är inte upp till honom att bestämma vad andra ska göra och inte.
Och precis.
Alltså det här är människor som sagt, de träffas inom sina egna gränsdragningar.
Mm. Precis.
Och så länge alla är med på noterna, så fine.
Verkligen, och det är väldigt konstigt att måla upp de här skräckscenarierna innan någonting överhuvudtaget har hänt.
Ja.
Det är inte som att det har kommit massa larmrapporter att folk går på den här nakenklubben, sen faller de handlöst ner i depression och själarna bara krossas. Ja. Det är ingenting sånt, de har kört en gång som jag förstår det här. Och redan innan de körde så var det ju den här paniken.
Ja.
Och ja, men alltså, de intervjuar... Många... Ja. Vad sa du?
Ja, men hur många nakenklubbar har det inte funnits? Alltså det, när folk träffas under såna här förhållanden, det är bara att se på typ 60-70-talet.
Ja, gud, hela 70-talet var det fan en stor nakenklubb.
Ja, men precis. Och det är liksom...
Det är jättetöntigt. Men de frågar i alla fall i den här intervjun då de intervjuar klubbarrangören.
Mm.
Och frågar så här, finns det risk att någon råkar illa ut på klubben? Och då säger han, nej, vi har flera trygghetsvärdar och klubbkompisar som cirkulerar hela tiden och ser till att alla har det bra. Det är just för att det är så viktigt för oss att motverka sexism och kränkningar. Även vi arrangörer håller uppsikt och har pratat mycket om hur vi ska agera. Så att det är ju, alltså på många sätt så är det väl en ännu mer medveten klubb än många andra.
Ja.
För att det vet ju alla att ute i liksom, på klubbar och barer och så blir folk utsatta. Ja. Och här har de funderat över så här, ja, nu vet vi att folk blir det. Hur ska vi kunna motverka det på våran klubb så att den inte blir en sån klubb?
Ja, precis.
Ja, men det är så intressant. De är extra medvetna och ändå får de så här extra mycket skit.
Jo, men det är ju från en person som är helt omedveten. Som inte har någon koll på deras verksamhet. Mm. Som inte vet någonting om vad de gör. Som inte har någon aning om hur människor fungerar. Och som definitivt inte respekterar människors gränser.
Nej.
Utan det här kommer ju från någon som bara reagerar instinktivt och ryggradsmässigt på att oj, det försiggår nakenhet i den här lokalen. Det kan ju inte på något sätt vara okej. Vart är samhället på väg? Alla kommer att dö liksom.
Ja, man undrar ju varför springer det inte runt i alla olika liksom bastu, alltså varenda bastu på varenda badhus.
Mm. Vad är det för jävla nakenklubb?
Verkligen, lägg ner. Ni kommer bli deprimerade allihopa.
Ja.
Men om den här pastorn då fick bestämma, då skulle klubben läggas ner. Han säger så här, så är det. Men vi lever i en demokrati. Det är inte upp till mig att kontrollera detta. Lika lite som vi kan kontrollera Guds vilja. Men vi måste göra vår röst hörd.
Ja, det här är uppenbarligen en del av Guds plan.
Ja.
Eller hur?
Ja,
men jag tycker det var väldigt intressanta argument. Det vågar att alla möjliga. Det känns som att han vet ju inte riktigt vad det är som är så hemskt med den här nakenklubben. Han har ju inga riktiga argument, så han slänger in lite allt möjligt.
Det är ändå så. Alltså, visst, han saknar ju helt argument. Han har ju knappt styrning i det han säger. Men grejen är den att det är ändå jävligt smutsiga paralleller han drar.
Ja,
han drar ju faktiskt direkta paralleller mellan det här och sexuellt utnyttjande och alla såna här grejer. Va?
Ja, så att prostitution av unga.
Han påstår ju så otroligt vidriga saker om det här som inte har någon form av grund i verkligheten. Och det i sig är ju ganska beklämmande faktiskt. Att man behöver dra till och spela på sådana spela sådana kort på när man bara för att man råkar in någonting man råkar ogilla.
Ja, precis.
Så att, ja.
Yes.
Ja, vi ska väl ta oss vidare då. Det är så här att det är BuzzFeed News som har sammanställt en riktigt ordentlig. De har gjort en riktig koll kan man säga på Lawrence Krauss. Och Lawrence Krauss känner ju de flesta till, tror jag, inom skeptikersfären. Han har gjort han har den där boken Universe from Nothing till exempel, som jag själv har hänvisat till vid flera tillfällen. Och han är ju fysiker och populär föreläsare i skeptiska sammanhang och har jobbat väldigt tätt med Richard Dawkins bland annat då. Och det BuzzFeed har fokuserat på egentligen här då är ju hans ganska långa historia. De har ju alltså från 2006 och framåt en stridström av anklagelser om sexuella övergrepp. Alltså inte rent fysiskt så, men alltså extremt opassande beteende som har gjort att han har portats till exempel från diverse colleges och inte är alltså välkommen som föreläsare längre. Och det har resulterat i polisanmälningar, det har resulterat i anmälningar mot hans arbetsgivare. Och det tycks vara så att oavsett vad som händer så hävdar han då att har det hänt, antingen så har det inte hänt alls eller så har det varit antingen då eller hon som gick på honom så att säga då, och kom med inviter. Alternativt då att om det var något sexuellt som föregick så var det ömsesidigt då, att det var helt okej. Mm-hmm. Och han har ju haft män då i sin närhet då, som har försvarat honom, men i sin närhet som har förlöjligat hans kritiker. Bland annat då så har ju Richard Dawkins också gått ut och förlöjligat hans kritiker då när han har blivit kritiserad för de här grejerna då. Så att han verkar ju ha, han har ju då haft också hela, eller inte hela såklart, men en stor del av skeptikerrörelsen i ryggen. När han har, Rebecca Watson då var det som kritiserade honom bland annat, och när vet du, Dawkins gick ut och förlöjligade henne då för att hon kritiserade Krauss då. Så att det är då en stor del i alla fall då, av skeptikerrörelsen som har försvarat Krauss mer eller mindre med såna här citat då, som att extraordinary claims require extraordinary evidence och såna här saker, va? Att det skulle krävas då någon extraordinär bevismängd för att en sån person som Krauss skulle kunna anses skyldig till någonting alls. Det räcker alltså inte med att kvinna på kvinna på kvinna på kvinna på kvinna går ut, eller alltså anmäler och inte gör någon större grej av det än så, utan helt enkelt anmäler via olika skolor och så här, va?
Det är väl inte ett extraordinary claim att ha blivit antastad av en man, för det har alla kvinnor som jag känner blivit, oavsett ålder, oavsett vilket land de bor i eller vad som helst. Alla har blivit det.
Ja, exakt.
Så det är inte något extraordinary på något sätt, utan, men då menar de att det skulle vara så extraordinary att han har gjort det.
Ja, alltså, eller det här kan man väl säga egentligen då är det är ju ganska allvarligt fulspel egentligen, att man framställer sig själv då som en extra god skeptiker som håller på något sätt lite extra hårt på det här med evidenskrav och så här. Men faktum är ju ändå det att vad man pratar om här är ju en situation där många situationer då, ska man säga, att jag kan börja med att säga så här. Den här artikeln som de har gjort är ett hästjobb. De har gjort en otroligt genomgående artikel. De har pratat med skolor, de har pratat med offer, de har pratat med Krauss själv. De har alltså radat upp grejer här i kronologisk ordning och på ett väldigt bra sätt. Så att vi kommer ju såklart, som vi alltid gör, att länka till den här artikeln Och jag rekommenderar att man läser det här, för det ger en mer helhetsbild. Nästan oavsett hur mycket vi pratar om det här nu, så kommer man få en mycket mer tydligare helhetsbild av det här fallet då, när man läser den här artikeln. Så att jag rekommenderar det. Men
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nej, men det är i alla fall så att man det är ett svårt fall, eftersom skeptikerrörelsen har ju dragits med såna här personer och dragits med den här attityden mycket, att om det kommer någon ut och säger att jo, men jag drabbades av det här utav en skeptiker, då är det någon sorts då skrider väldigt många manliga skeptiker in och säger då att nej, men om ni inte kan erbjuda det här, de här bevisen då, att man kan bevisa att det här har hänt, så har det förmodligen inte hänt, eller då kommer jag i alla fall låtsas som att det inte har gjort det. Men det man glömmer bort i det här då, det är ju det att de här brotten faktiskt, alltså i väldigt stor utsträckning, alltså alla former av, de flesta vad jag vet i alla fall, såna här kränkningsbrott och så här, handlar ju väldigt, väldigt stor utsträckning om att man upplever att det har skett någonting. Och sitter man till exempel på en middag som har hänt här då, och helt plötsligt så hamnar man som ung tjej bredvid Lawrence Krauss, så får man en hand uppkörd i kjolen, va? Så är det så att den beskrivningen av den här situationen, att det kanske finns någon annan som ser att jo, men det här hände, det krävs inte en film och DNA-bevis och allt sånt där för att dra slutsatsen att när det här rapporteras för 20:e gången, så ja, då kanske det har hänt någonting, va? Utan det räcker faktiskt, man kan faktiskt lyssna på kvinnorna som drabbas av det här också.
Ja, för jag tycker ibland så försöker främst män då, men ibland även kvinnor, för att låta som att det här är någon slags lotteri, det är vem som helst kan bli utpekad nästa gång, men om man ser sig omkring, de flesta blir inte utpekade.
Nej.
De flesta blir verkligen inte det. Och när det kommer såna här rapporter, då handlar det alltid om samma människor. Och det kommer från vitt skilda håll. Men man har samma typ av upplevelse.
Ja.
Jag vet inte, så här, alltså, i skeptiker Sverige så vet jag bara en eller två personer som har blivit utpekade. Och de har blivit det från många olika håll. Och precis. Vi vet att det finns väldigt mycket män i skeptikerrörelsen i Sverige. Nästan bara.
Ja.
Och att då är det två stycken som är utpekade.
Mm.
Varför inte alla utpekade, om det nu vore så himla så här, att man bara kan slänga ur sig den här typen av anklagelser, att man gör det hela tiden. Då borde väl alla ha fått någonting sånt mot sig, eller?
Ja, precis. Och det, så är det ju absolut. Jag menar, man har ju varit på väldigt många såna här events. Vi båda två, även säkert Henrik, alltså vid såna här tillfällen. Och grejen är ju den att jag tror nog att alla inom såna här rörelser och även inom våra rörelser känner till främst män som i såna här sammanhang beter sig jävligt olämpligt.
Mm.
Och det är någonting som man, alltså, jag ser det oftast så att jag har kollat, de gångerna jag har sett det live så att säga, så har jag kollat av med den drabbade om den vill göra någonting åt såna här grejer, va? För att det tycker jag egentligen är, alltså, att man inte drar ut på det och gör en sak av det när den personen som det är riktat mot inte vill det. För det, nej, tycker jag är respekt man kan visa själv och inte göra det för någon egen räkning. Utan man, om den personen vill det, så är man där som ett 100% stöd snarare.
Mm.
Och det man märker alltså i såna här sammanhang, och det är även i det här fallet med Kraus och även säkerligen i andra såna här fall, att de här kvinnorna som drabbas inser att det här kommer drabba dem själva betydligt värre än vad det drabbar mannen som gör det här.
Yep.
För att han kommer få allt stöd han behöver. Det råder inga tvivel om det. Det här kommer att sopas under mattan, och det här kommer att folk, det kommer att vara män i närheten av när det skedde som slätar över och säger att men det var inte så farligt. Jag såg inte det där, eller jag såg snarare det tvärtom. Jo, men hans version stämmer. Det var hon som ville det här och alla såna här saker. Va? Mm.
Ja, att man själv blir misstänkliggjord.
Ja.
Ja, det är väl vanligt.
Och det har man ju sett, alltså, som i Sverige då, när Cissi Wallin gick ut och berättade om sådana här saker, att det blir ju så. Hon har säkerligen tappat jobb på grund av det, och alltså, det blir en kostnad.
Ja, hon fick ju inget stöd i stort, eller inget, men alltså, hon fick ju verkligen inte mycket stöd när hon gick ut och berättade om våldtäkten första gången.
Nej.
Sen så gjorde hon det igen under MeToo, och då fick hon mycket mer stöd, men första gången så var det ju, det var ju nästan ingenting.
Det var en axelryckning.
Precis. Och det blev jättemycket skit kastat mot hennes håll. Ja, och såklart. Bara så här supermisstänkliggjord.
Ja. Och den här idén då om att, men, åh, vad får du ut av att säga så här? Och det här finns ju inte alls i det här fallet med Kraus, utan här är det alltså BuzzFeed då som har pratat med, alltså, de har ju sökt upp de här personerna för att få den här, för att montera ihop den här helhetsbilden av den här situationen runt Kraus. Och det, så att det här är ju alltså tjejer som inte har gått ut, som inte har sagt själva då, gjort någon grej utav det, utan de har mer eller mindre försökt skydda andra tjejer. Och det är väl lite det också som kan vara den här hopplösheten i det, kan jag tänka mig. Att tjejer jobbar mer för att, så att säga då, skydda varandra på det sättet. De inser kanske mer att om inte jag säger ifrån nu, så kan det faktiskt vara okej. Okay, om jag säger ifrån, det kan vara en kostnad för mig att göra det. Men det kanske förhindrar att någon annan råkar ut för samma sak.
Mm.
Män har ju inte den kostnaden.
Nej.
Det är inte så att vi tänker att, ja, men om jag kanske inte tafsar på mig nästa gång, utan den risken är ju minimal från början. Men, och det är också det som kanske är en del av det mest beklämmande i det här, att det är någon sorts män mot kvinnor. Det är inte så att vi ser, alltså, instinktivt att alla borde skyddas från det här, och det är faktiskt vår jävla skyldighet också att säga ifrån så att ingen annan kvinna drabbas av den här personen. Men det som är bra i fallet med Lawrence Krauss här då, när sånt här kommer fram, är det att han, för grejen är den att vad det här ger, vad den här artikeln ganska tydligt visar, är att han har råkat ut från de anklagelserna vid flera tillfällen. De har, som sagt, de har grejer ända tillbaka till 2006 här i, alltså 12 år. Och för det här är en väldigt ny artikel. Så han vet om, såklart, att den här uppfattningen av honom som någon som förgriper sig på människor, på tjejer då, den finns där. Men han slutade inte med det.
Nej.
Utan det finns alltså anklagelser från förra året, när han också snackade ner MeToo-rörelsen och tyckte att det började likna häxjakt och såna här grejer. Såklart han gör det då. Talar ju lite i egen sak där då. Men alltså, och då kan man, det är då jag börjar undra lite hur den här, men hur psykologin bakom den här typen av beteende fungerar. Jag skulle, om jag hade varit på en skeptikerträff och fick reda på efteråt att Ja, någon tyckte att du gjorde olämpliga sexuella närmanden, så skulle jag bli, alltså man skulle ju, hela allting skulle ju rasa i huvudet på en. Vad fan har jag gjort? Alltså hur kan det här ens, man skulle ju nästan alltså sätta sig själv i handfängsel nästa gång för att inte röra någon av misstag. Alltså, om ni förstår vad jag menar. Alltså inte så att den risken, det är ju så det framställs för vissa. Nu får man inte ens titta på någon. Men
förstår vad du menar. Man skulle få panik och tänka så här, men herregud, är jag en sån person som gör människor illa? Fy fan, jag måste skärpa till mig. Vad håller jag på med?
Ja, men precis. Det blir hela den grejen, men sådana personer som Kraus verkar ju sakna det helt. Alltså att man repeterar samma beteendemönster, samma ursäkter, och samma typ av extremt kränkande beteende mot, ja, nästa gång man är i Australien, så han fick en, det var alltså en på den här skolan där han var då, som en professor där då, som sa till en kvinnlig kollega som skulle äta lunch med Kraus, ta det lite försiktigt för han är känd för att vara lite handsy liksom. Och det var han ju, så att Så varför fortsätter man? Är det för att man har det här skyddet? Det måste nästan vara det. Att han känner ju att det här är ett tryggt beteende för honom. Han kan göra så här utan att det drabbar honom negativt. För annars hade han ju slutat, såklart. Hade han fått en kraftig elstöt varje gång han gjorde det, så hade han ju slutat på första gången han gjorde det. Men det är en trygg grej för honom att göra. Han behöver inte oroa sig uppenbarligen. Och det drabbar inte honom.
Nej. Så att, det är den... Alltså om man har klarat sig så länge, så då känner han sig nog jävligt safe.
Ja, och det verkar ju så. Jag menar, det här är ju bara... Jag menar, Buzzfeed går ju tillbaka till 2006. Jag menar, Kraus är ju äldre än så. Han kom ju... Det här är ju inget nytt beteende som han började med 2006, vågar jag gissa på. Så att det här är väl hans sätt att agera på. Det är väl en ganska... Kanske en stor del av hans uppenbarligen då ganska... bedrövliga privata personlighet. Och kan man inte hjälpa sig, alltså gör man sånt här instinktivt, då är det ju något fel på en, va? Det skulle man ju behöva jobba med själv. Det ska ju inte behöva drabba, man ska ju inte vara en seriekränkare bara för att man inte kan stoppa sig själv.
Nej.
Men då har man ju ett problem som man behöver lösa för sig själv. Men som sagt, det här visar ju bara då, det visar ju också på problemet som finns, alltså, som kanske finns ännu mer inom skeptikerrörelsen. Eftersom man har den här idén om kritiskt tänkande, den här idén om att man är, när man står över sådana här grejer. Va?
Precis.
För jag känner att jag blir mer besviken när det händer någon framstående person inom den här rörelsen. På något sätt, och det är väl en irrationell reaktion också, men jag håller oss, dem, till en lite högre måttstock på något sätt.
Men alltså, gör inte alla organisationer det? Man tenderar väl ändå att tänka att jag trodde ju bättre om oss frimärkssamlare. Vi som är så
filatister, tack.
Ja, men vi som är så hederliga och ordentliga och rediga människor, och så beter vi oss så här.
Men jag tror det är väl därför det kommer ett gäng sätt. Olika hashtags med olika branscher och så i MeToo. Att man vill verkligen visa att så här, ja, nu sitter vi och kastar skit på alla i byggbranschen, men här inom finans så är det precis lika illa. Typ. Ja. Och det är väl det man måste inse, att det är fan finns inga heliga kor inom skeptikerrörelsen här. Eller?
Nej, absolut inte. Långt ifrån. Och det har vi ju som sagt sett. Jag menar, jag har ju fått klart för mig, alltså bara på de senaste månaderna, att det här är ju, alltså när man pratar om det här med andra skeptiker, framförallt kvinnor då, så får man ju klart för sig att människor man har interagerat med inom rörelsen beter sig ganska olika beroende på vilket kön man har.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja. Och det här är ju någonting som kanske borde överraska oss män mer. Och jag tror, efter sådana här grejer som just MeToo-rörelsen och allt det här, att det kanske blir så att det inte överraskar oss lika mycket, och det kanske är hälsosamt.
Ja, jag tror det.
Just det här att man inte... Ja, att man inte går in med den här blåögda föreställningen om att ja, men nu är ju bara vi 50 skeptiker på den här pubben, så här förekommer det inga sexuella trakasserier. Utan nej, att man slår på den radarn och man lyssnar på det som folk säger och man snappar upp såna här saker, och man tänker då att, och man kanske säger ifrån på en gång och säger att men du, det där är faktiskt inte okej, du kan inte säga så till en annan person. Mm. Och sådana saker, va? Ingripa mer, säga ifrån mer, göra sig obekväm brukar vi prata om. Och det tycker jag är bra.
Absolut.
Ännu viktigare i det här fallet än de faktiskt drabbas aktivt just där och då.
Mm.
Men ja, det är skillnad att ha en rasistisk släkting som sitter och orerar om judemaffian på jul. Jag menar, det är en sak. Men det, för det är så att säga ett offerlöst brott på det sättet, va? Men i sådana här sociala sammanhang när en person är direkt utsatt just där och då, då har man fan med skyldighet att ingripa, tycker jag.
Mm.
Ja.
Så att ja, men vad tror ni om det här då med Kraus och så här? Är det någon, kommer det bli någon förändring? Jag har väl sett att det här har väl genererat, i alla fall här i Sverige, en hel del upprördhet. Just det här med att man kanske, jag upplever i alla fall att det markeras tydligare mot såna här saker efter den här MeToo-rörelsen och så här, att man, att acceptansen för det har, inte för att det har funnits en uttalad acceptans tidigare, men att folk vill...
Ja, men det har varit outtalat genom att det inte har blivit kritiserat på det sättet.
Ja, och att man kanske då är mer noga med att ställa sig i rätt led, så att säga, att ställa sig på rätt sida utav de här grejerna. Alltså att om jag är tyst, om jag inte gör någonting, om jag accepterar det här, om jag säger att jo, men Kraus är väldigt kompetent fysiker, så jag kommer bjuda in honom i alla fall, för jag vill höra honom prata om fysik. Då kan man säga då att ja, men vi har ganska många kompetenta fysiker bara här i Sverige som skulle kunna prata om precis samma grejer.
Kanske en kompetent kvinna till och med.
Ja.
Om vi ska vara riktigt...
Nu pratar du galet.
Nej, nu skojar jag bara.
Ja, men precis, ja, men det är bara att titta på Fråga Lund till exempel. De som är med där är ju jättebra.
Mm.
Jag hade mycket hellre lyssnat på henne än Lawrence Krauss. Mm. Och jag tror inte man ska underskatta sin publik. Jag tror alltså att om det är någonting, om det är någon sån här etikett som man ska klistra på skeptikerrörelsen, kan det inte vara då i så fall att vi fokuserar mer på kunskap och insikt och sådana saker än personer.
Mm,
och faktiskt inser att en person är inte forskningsläget. De inom branschen, de som är inom samma forskningsområde, kan i regel redogöra ganska bra för vad forskningsläget säger och vad kunskapsläget är. Mm. Och vi kan definitivt hitta svenskar till exempel då, som skulle kunna prata om biologi lika bra som Richard Dawkins. Så vi kan hitta fysiker i Sverige som kan prata om fysik lika bra som Lawrence Krauss.
Mm.
Ja. Så att jag tycker att vi kanske ska göra det då istället och inte bjuda in de här som är inom citationstecken då kontroversiella, om man ska uttrycka sig milt då.
Ja, jag håller med. Det blir fara när man bygger upp såna här idoler, att man blir lite blind för andra osköna saker de gör.
Ja.
Att man blir mer accepterande mot sånt.
Ja, men att det blir den här persondyrkan då även inom vår rörelse, istället för att säga då att okej, vi kör en konferens här. Här kommer ni lära er en jävla massa saker. Mm. Vi kommer ha fakta om det här med senaste rön inom fysik och biologi och kemi och alla de här grejerna. Det tror jag skulle dra jättemycket folk. Alltså, för det är det man är intresserad av. Man är ju inte där för att titta på Lawrence Krauss. Då kan man lika bra printa ut en jävla bild och sätta upp på väggen när man är så jävla tänd på honom.
Ja, faktiskt.
Bra så, tips.
Ja, ja, nej, men... tror ni att någonting positivt, alltså för ser ni samma grejer som jag, kan jag fråga, i den här, alltså jag tycker mig ha sett de här, kanske jag som är naiv, men alltså efterdyningarna av MeToo-rörelsen, att det ändå har blivit, när uppmärksamheten har blivit skarpare.
Jag hoppas du har rätt. Jag har inte sett så mycket diskussioner om just det här.
Mm.
Men jag tycker mig ändå känna en viss skillnad i samhället i stort. Det vore konstigt om ni inte skulle nå skeptikervärlden.
Ja. Därför just den här artikeln har genererat en hel del uppmärksamhet. Det är ganska många har konstaterat att de kommer aldrig ta i Lawrence Krauss med tång igen.
Ja, vad bra. Fan, jag måste läsa.
Jag har aldrig tagit med honom med tång redan innan heller.
Nej, men då har inte du så mycket att erbjuda där. Det är ingenting. Du offrar ju ingenting där.
Nej.
Ja, men vi får väl se. Alltså, det är svårt att... Sådana här grejer är ju... det är extremt svårt att utvärdera. Man kan ju inte säga då att ja, vi har en, gjort en undersökning här på hur populär Rolands Kraus var före och efter MeToo-rörelsen. Men det är i alla fall så att ja, om känslan, och det, då är det primärt då, om känslan bland kvinnor är att det har blivit bättre, så är det ju bättre. Då har det blivit bättre.
Absolut.
Så att, jag hoppas på det. Absolut.
Ja, också.
Ja. Ja, nog om det för nu. Vi ska, jag är ingen kvack ju, men 1000 kvack däremot.
Okay.
Återigen kanske skulle man kunna säga då, en sån här som är lite delad. Så vi kan ge en kvack ju till hälften av den här och 1000 kvack till andra hälften av det här. Det är nämligen så här att Kungliga Vetenskapsakademin har skrivit i Svenska Dagbladet om det faktum att den här svanmärkningen som administreras av Miljömärkning Sverige AB, de vägrar till synes då ändra sin uppfattning om GMO och att GMO-grödor är skadliga.
Okay.
Och vad man har gjort då är att de hävdar egentligen då som de värsta konspirationsteoretiker att i princip all forskning som är positiv om GMO är köpt.
Ja, det är en gammal klassiker. Ja.
Då har Kungliga Vetenskapsakademin då bjudit in Svanen för att ja, gå igenom forskningsläget och utbilda dem i det här. Det har de tackat nej till. Och de såg ingen vits med det just nu då. Och i alla fall då så är det så här att jag kan läsa innan till här en bit bara. Det var därför ett flagrant övergrepp när Svanen i höstas gick emot den konsensus som råder bland världens stora oberoende forskningsorganisationer rörande genmodifierade växter, nämligen att sådana varken är mer eller mindre riskabla för människa och miljö än de som tagits fram med andra tekniker. Tvärtom kan de bidra till ett hållbart jordbruk. När detta påpekades blev svaret från Svanen att de gjorde en annan motsatt bedömning av forskningskonsensus och att man menade sig ta vederbörlig hänsyn till forskningsresultat.
Okay.
Så de ifrågasatte forskarsamhällets oberoende och angav som belägg en studie som granskade hur forskningens finansiering kunde påverka utfallet av resultaten. Forskningsläget runt GMO är ganska stabilt. Vi har pratat om det bara tidigare i det här programmet. Och det här är ju, det är ju larv från Svanen. Och Svanen finansieras ju av svenska regeringen. Så att vi har som medborgare, vi har som medborgare kan man säga då, rätt till en riktig märkning i det här fallet. Om märkningen ska vara värd någonting alls, så kan man ju lika gärna lägga ner den.
Mm.
Så att jag tycker vi är så att vi säger kvack ju till Svanen för att de inte tar hänsyn till det aktuella forskningsläget. Och så säger vi definitivt 1000 kvack till Kungliga Vetenskapsakademin eftersom de driver på såna här frågor på ett sånt här bra sätt och skapar opinion runt vetenskapliga frågor som kan vara också viktigt. Så att 1000 kvack till Kungliga Vetenskapsakademin för det.
Ja.
Yes.
Ja. Ska vi avsluta med en insändare?
Vi kan avsluta med att basha lilla Edet lite mer.
Ja.
Ja.
Nej. Början på slutet för lilla Edet, frågetecken.
Åh, hoppas.
Rädd anmärkning, jag tycker att början på slutet för lilla Edet börjar för länge sedan. Okej, jag fortsätter. Med bestörtning får man i TTELA läsa att Swedbank lägger ner sitt kontor i lilla Edet. Ska all service på detta sätt försvinna? Det innebär en klar försämring för alla som bor i samhället och dess närområde. Vi kunder hänvisas till Älvängen eller Trollhättan. Bor du i södra Västerlanda innebär en förlängd vägsträcka på över 2 mil. Istället är kanske Kungälv mer lockande med banker och alla affärer. Argumentet att Swedbank har få besökare i ledet håller inte. De många som besöker banken blir alltid väl bemötta. Ett stort tack till personalen, men med en stor besvikelse mot beslutsfattarna.
Argumentet att Swedbank har för få besökare håller inte. De som besöker banken blir alltid väl bemötta. De två sakerna har ju inte med varandra att göra.
De många som besöker.
Ja.
Men vad betyder många då?
Ja, den här personen och någon till.
Ja, okej. Okay.
Förmodligen. Ja, det... Nej, men jag... Någon person som skriver det här tänker väl att jag går och de här som jag känner går.
Ja, men precis.
Det kanske inte räcker att 20 personer går till banken om det nu liksom, om vi tar i överkant.
Ja.
Jag tror att om det var jättemånga som gick dit så hade de säkert velat behålla sin bank där.
Ja,
ja, man kan ju tycka
jag
det.
Förstår att den här istället är kanske Kungälv mer lockande med banker och alla affärer.
Ja.
Alltså jag vet inte om ni har varit i Kungälv, men det är inte så att det är jättemånga.
Jag tänker att det är som New York ungefär. Nej.
Det är ju bättre än Lilla Edet, ja, säga.
Sveriges Manhattan.
Ja, men precis. Kungälv kallas ju ofta Sveriges New York.
Ja, det är väl det. Det är det jag
har
hört.
Det har jag aldrig hört.
Men så är inte du lika världsvan heller. Så att,
nej, jag är ju inte det.
Nej.
Ja, är vi klara för
idag? Jag
har
varit i Kungälv däremot.
Ja, till skillnad från oss andra.
Mm, precis.
Ja, ja, cool. Jo, nej, jag håller med Frida. Vi är nog klara för idag.
Det tycker jag.
Och med detta säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då. Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.